Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna part och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen, så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt, och slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud, och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se, och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack, Svenska möten!
Just nu känns det som att mer eller mindre hela världen på olika sätt befinner sig i karantän. Och följer man det här i sociala medier så kommer karantänerna med väldigt många olika känslor. Det kan vara ilska, frustration, rädsla. Och en av de här känslorna som är kanske den mest tydliga, åtminstone i mitt flöde, är tristess. Folk har förbannat tråkigt. Du lyssnar på Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. I det var människor djupt dyker vi ner i vårt mänskliga beteende för att förstå det lite bättre. Och idag ska vi förstå, Björn, varför vi människor har så tråkigt. Finns det någon poäng med att ha tråkigt? Och hur fasen kan det komma sig att vi vill undvika tristess så till en milda grad att vi till och med hellre ger oss själva elstötar än fortsätter ha tråkigt?
Tristessens psykologi är temat för dagen. Och det är faktiskt kul. För att det finns en del studier till exempel som visar hur otroligt knasiga saker vi kan göra för att slippa stå ut med den här tristessen.
You know, you learn a lot about yourself when you're isolated at home. For instance, I learned that I have two young children, which was really something to find out. Thank God for television. My blood type right now is Disney positive, or Disney plus, whatever they call it. We've watched Frozen 2 more times than the animators who drew it have watched Frozen 2. I'm actually hiding in my office right now from my children. We've run out of snacks. We've run out of crafts to do. We made macaroni necklaces yesterday. Today I ate them for lunch. That's how bad it's getting.
Du, Lina, vad betyder det att ha tråkigt för dig?
Det känns som frånvaron av. Alltså frånvaron av stimuli.
Ja, vilket bra svar.
Jag svar. Tack. Ja, men du, jag började lära mig av dina ord.
Du gjorde det enkelt för mig att gå vidare. För att det är väldigt mycket liksom det ursprungliga sättet som man pratar om det här inom psykologi. Och att det handlade om liksom frånvaron av stimuli eller stimulans. Att det blir tråkigt då för oss när det händer för lite
löst,
liksom. I miljön. Att man hade väldigt mycket så miljöfokus. Och extremformen av det då, det är det som kallas sensorisk deprivation. Vad tänker du när jag säger dem?
Sensor, känslo, intryck, deprivation, deppigt. Snodd på det.
Att man är snodd på sina sinnesintryck, helt enkelt. Exakt. Och det finns ju sånt som kan vara lite härligt. Jag tänker på sån här, känner du till floating? En flotation tank.
Ja, för de av er lyssnare som inte känner till det så är det, tänk er som en liten pool, men som har ett lock på sig. Liten som att den kanske är under storleken av ett större badkar. Men den har ett lock på sig, där är det väldigt salt vatten. Men då är det som att man flyter och det känns som att man är fri liten atom i rymden.
Just så, ja. Själva idén är att liksom ta bort det så här kroppstempererat vatten, salt som man flyter runt i. Det är tydligen så, har jag läst mig till, att det har en sån liksom salthalt så att det är till och med svårt att vända sig.
Jag är en sån som liksom får klaustrofobi av att behöva följa ett recept när jag lagar mat. Att höra om det här är...
Nej, men jag relaterar nog till det. Men
och det är mörkt också, eller hur?
Det är mörkt, ja. Precis, så att man stänger ner så många sinnen som möjligt. Och det finns också någon annan variant på det här som har ett fint ord. Restricted Environmental Stimulation Therapy. REST, förkortas det. Och det här liksom, tillståndet av att sinnena liksom stängs av verkar folk tycka är kanon på kort sikt.
Just det.
På kort sikt.
Och då alltså så pass kanon så att man betalar en god... några tusen lappar för att få flyta runt i floating tanken ju.
Just det, och sen så har man testat dem med såna här floating tankar till exempel, att se hur många som, alltså man har gjort såna här observationsstudier och sett hur många som lämnar tanken frivilligt och sådär före tiden är slut, och det brukar bara vara 5% eller något sånt där.
Och när du säger kort sikt, pratar vi minuter, timmar, veckor?
Där brukar man köra någon timme. Jag antar att man kan inte ligga och marinera i en sån saltlösning hur länge som helst, men det finns en annan variant av sån här restterapi då, där man ligger i något rum på någon slags brits där själva grundidén är samma, att man ska liksom minimera intryck. Man har någon sån här brusreducerande ljudupplägg och så. Och poängen då med den här långa utläggningen är att det är extremt behagligt. Alltså, återigen, man skulle inte vilja ha så kanske på lång sikt, men liksom i det korta perspektivet så är det ganska härligt med den där sensoriska deprivationen då. Så att det är gött på det viset. Men att få sinnesintrycken kraftigt minskade blir över längre tid väldigt, väldigt obehagligt. Så obehagligt att det används som tortyr.
Berätta, vet vi mer om det? Det blir jag nyfiken på. Som småbarnsmamma så kan jag inte för mitt liv förstå hur det skulle kunna vara jobbigt.
Nej, men om du tänker isoleringscell.
Såklart.
Ja.
Alltså, wouldn't mind one en helg eller två.
Ja, precis. Jag och min ex-hustru brukade skoja om att eller knappt skoja faktiskt under småbarnsåren sådär, hur gött det skulle vara med ett kortare fängelsestraff.
Ja, alltså ett litet minor ekobrott som liksom.
Ja, ett minor ekobrott månader. Hamnar i någon cell, man får en säng i vilket man kan sova. Och man har också böcker.
Någon ger en lite mat. Nu ska vi inte vara såna, men vissa delar av det här.
Verkligen. Och så kan man gå till gym.
Kan man?
Jag tror det. Men det finns inget internet såklart.
Nej, just det.
Men lite där vilsamma, liksom gym, någon kommer med maten.
Ja.
Så att när det blir mer utdraget att stimuli i omvärlden försvinner, som en isoleringscell, då blir man relativt snabbt ganska koko.
Vad händer med människan?
Det finns ju då ganska gott om skildringar från folk som har suttit i isoleringscell och sådär. Men jag tänkte jag ska ta upp ett exempel från ett BBC-program som heter Total Isolation 2008. Och det de gjorde då, det var att det var 6 personer, 4 män och 2 kvinnor i en cell.
En och samma eller varsin?
Varsin. I en sån här kärnvapenbunker. Totalt mörker, total ljudisolering. Ungefär som liksom floating minus saltlösningen. Att det var så total frånvaro av sinnesintryck helt enkelt.
Hello. Oh! Oh, you scared the life out of me. Hello.
Hi, sorry about that.
Oh, God.
Adam, I'm speaking to you because the 48-hour period of the experiment has come to an end.
Oh! Oh, thank God. I can't, Tim, you've got no idea how good this feels.
I thought you might be pleased to
hear that. Oh my, I want to kiss you.
Flera av de här deltagarna då upplevde både ljudhallucinationer, visuella hallucinationer. Alltså man sitter där i mörkret, man tycker sig ändå kunna se saker. Ormar, någon såg oysters.
Ostron,
ja. Någon såg små bilar, någon såg zebror. Man fick sån här liksom, vad kallar man det? Känseln.
Fantomkänsla-grej.
Ja, precis. Känsel, hallucinationer. Någon där inne tyckte att sängkläderna kändes jätteblöta. Så att de flesta, en majoritet av den här lilla gruppen deltagare då, fick den här typen av förvrängd verklighetsuppfattning. Så att det var en sån grej som man kunde se. Det andra var att de, när man testade dem efteråt på lite olika såna här kognitiva test, alltså minnestest och inlärning och sådana saker, så var de kraftigt försämrade på det. De blev lite liksom pajade av den här vistelsen. Alltså när man testade dem i nära anslutning till att de hade kommit ut, så var de rätt sabbade rent sådär kognitivt helt enkelt. Och tyckte att det var ganska obehagligt då. Så att om vi pratar om tristess i den här bemärkelsen,
Hardcore tristess
liksom, en fattig och ostimulerande miljö och omgivning, så är det här exempel på det, så att säga. Och hur starkt,
ja, det är en ganska hardcore variant av
kan
det.
Påverkas av det.
En total avskärmning.
Så att det här var en tidig idé om tristess, att det är frånvaro av stimuli i miljön. Men sen så började man liksom fundera lite mer på om man kan kanske tänka lite nytt kring det här. Man forskade mer på ämnet och så. Det fanns då en tråkighetsforskare eller psykolog särskilt intresserad av den här frågan, som heter Cynthia Fisher på Bond University i Australien, som kikade på det här. Hon intresserade sig för ämnet. Och bland annat så studerade hon såna soldater, marines, på en militärbas. Liksom enahanda och ganska tråkigt. Inget krig pågår, men ändå ska de liksom
vara beredda i all oändlighet.
Ja, och då tänkte hon så här, att liksom, om det är miljön är ju typ samma för alla de här personerna, så att då borde de vara ungefär lika uttråkade. Det här var någon gång på 80-talet. Så kikade de på det, djupintervjuade folk och gjorde massa enkäter och sådana saker, och kunde se att folk hade liksom otroligt olika coping med den här tristessen. En del klarade av det kanon, medan andra hade verkligen svintråkigt. Så att senare då har hon och andra forskare utvidgat det här begreppet till att handla om mycket mer än bara miljön, att det handlar också ganska mycket om personlighet och sådana saker, och vad man har för coping-strategier och så.
Ja, och intresse, tänker jag, för där kan man ju så här, vi vet med personer som flyttar långt från stan och McDonald's och bloggar och allt vad det är, och så bor de på landet och så här, tycker att det är så spännande att se barken ändra färg. Varje dag händer det något.
Det är ingenting som lockar dig.
Jo, jag skulle önska att jag kunde vara en sån människa, och jag kan stå och stirra på barken och bara, sorry, det händer ingenting. Jag behöver stå här 40 veckor för att se skillnad. Det är inte... Du fattar.
Vi kommer återkomma till det här med att vi skiljer oss åt. Mm. Att vi är väldigt olika bra på att hantera tristess och tråkighet.
Mm.
Men om vi nu pratar om befolkningen i stort då, så har jag läst lite av en amerikansk forskare. Han heter Sharam Hesmat och han är också särskilt intresserad av det här ämnet då. Och är det någon särskild grupp, alltså någon demografi i befolkningen som du tror har tråkigare än andra?
Alltså som upplever tråkighet lite lättare, tänker man att tonåringar gör.
Ja, helt rätt.
Ni är så tråkiga! Jag hatar mitt liv! Jag ska sluta andas.
Om man frågar dem, har du haft tråkigt någon gång under dagen, så är det någonstans i storleksordningen 90% som brukar svara att de har haft det. Men också då i om man tittar på hela befolkningen, så är det man kan se att nästan alla är med om, regelbundet med om upplevelser som de själva betecknar som tråkiga. Olika enkäter brukar variera mellan 30% och 90%. Jag såg någon brittisk studie där jag tror ungefär 75% sa att de regelbundet har trist på jobbet.
Mm.
Vad tycker du är tråkigast?
Nej, vi inte alls tråkigt på jobbet.
Nej.
Alltså museichefjobbet är så kul så att vi liksom tjoar om dagarna.
Mm.
Fick dundra in här i morse och vi tittade på oss allihop och gjorde någon sån här små kristen kram och bara tänk att vi kan få göra det här.
Ja, det är faktiskt sant.
Ja, men då är vi också väldigt lyckligt lottade.
Ja, alltså, det har tagit mig en hel livstid att liksom sätta ihop ett jobbliv som jag tycker är så här lördag hela veckan.
Ja, verkligen.
Så här, sista året kanske. Men möten där man är lite ofrivillig deltagare tycker jag kan vara en riktig, riktig mardröm. Alltså ens tidsuppfattning blir ju...
Ja, tick.
Det känns som att man sitter i det där 20-minuters mötet i en livstid.
Ja.
Ja.
Eller som nu när jag sitter med förvaltningsberättelser och bokslut i en livstid.
Ja, du ser. Du är också med om något lite tråkigt någon gång.
Du har rätt. Vad som är det tråkigaste jag vet, det är att vara tyst.
Boring.
Titta på YouTube-filmer.
Boring.
Man kan liksom inte skumläsa, man måste titta igenom dem.
That's boring.
Vänta på mat.
Boring.
Rårivna morötter. Man tror att det är mer lättuggat än vanliga morötter, men det är det inte. Det tar 100 år att äta dem.
Boring.
Vänta på att barn ska somna.
Boring.
Momsredovisning. Momsredovisning tycker jag är så tråkigt i mitt företag, så att jag brukar skjuta upp det. Så en gång skriva klart en bok för att få slippa momsredovisa.
That's boring. You're boring everybody. Quit boring everyone.
Lina, varför tror du att vi funkar så här? Varför blir vi så lätt uttråkade?
För att vi ska liksom evolve som människor. Att om vi nöjer oss med det som finns och inte letar nya intryck och inte går igång på nya intryck, så kommer ju allting bli som det alltid har varit.
Mm.
Då ligger vi kvar i vår soffa. Vi behöver liksom hela tiden bli upprymda av nya intryck.
Ja, precis. Så att om det här liksom happily ever after-narrativet, om det skulle vara sant, då skulle vi ju bara ligga på soffan och aldrig få någonting gjort, helt enkelt. Alltså det känns liksom evolutionspsykologiskt väldigt rimligt att vi kan inte nöja oss med saker, utan vi behöver jaga nytt.
Föds vi olika sugna på nytt?
Ja, det är vi. Så att den här egenskap som är liksom normalfördelad i befolkningen, att folk är lite olika mycket.
Är det ärftligt?
Novelty seeking, helt enkelt. Ja, som nästan allt annat så finns det ju en ärftlig komponent, helt säkert. Så att hårdkodade för det, och detta så till den milda grad. Vi är så ovilliga att bara sitta med våra tankar så att vi kan till och med göra oss själv illa för att slippa göra det. Och här pratar jag inte om sådana här självskadebeteenden, utan här pratar jag om i en helt vanlig befolkning med så att säga friska personer. Och jag tänker då specifikt på en studie som publicerades i Science 2014.
Mm.
I och för sig ganska liten, ska jag säga. Men det var ändå väldigt kul resultat i den. Det var så här, folk fick i uppgift att du ska sitta och bara tänka i 15 minuter.
15?
Japp. De fick sitta i något litet rum. I det här rummet, det enda som fanns där som man kunde så att säga ägna sig åt, det var någon liten sån här elchocksapparatur. Man kunde ge sig själv elchocker. Och hur många av männen tror du gjorde det?
Alla.
67%.
Okay.
Mm. Och 25% av kvinnorna gav sig själv såna här små elchocker. Alltså absolut inte farliga, men lätt smärtsamma elchocker. Flera av de här personerna gjorde det många gånger. Och i studiens slutsatser då skriver författarna så här, att people prefer doing to thinking, even if what they are doing is so unpleasant that they would normally pay to avoid it. The untutored mind does not like to be alone with itself.
genusaspekten, alltså att männen tog elpistolen men inte kvinnorna.
Mm.
Vad är din analys av det?
Författarna, deras liksom tolkning, en möjlig tolkning är att män är mer novelty seeking. Det är vad de skriver.
Mm.
Ja.
Mm, de är alltså mer tristessogillande.
Ja, precis. Och det kunde man också se faktiskt om man tittade på den här liksom amerikanska enkätstudierna, att män rapporterade tristess i högre grad än kvinnor. Mm. Det fanns en viss skillnad där.
Men du skulle ju testa elapparaten, eller hur?
Jag hade nog kanske testat den.
Man skulle vridit ner på låg styrka.
Jag vet inte om man hade den möjligheten, men hade du testat?
Utan att blinka.
Du hade suttit och bara elchockat dig själv genom hela
kroppen. Nej, jag hade bara behövt testa lite grann bara för att se hur det var. Sen kanske stegat lite grann, men jag hade ju definitivt testat.
Mm.
Och typ lite stressad av att jag bara hade 15 minuter på mig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Björn, har du inte någon rolig lista på tal om tråkigt?
Ja, men det har jag faktiskt. Och då är det den här Sharam Hesmet som jag nämnde tidigare, som listat 8 orsaker till att vi blir uttråkade.
Nummer 1.
Monotoni. Helt enkelt.
Samma.
En slags mental uttröttning, som när någonting bara upprepas och blir liksom samma och likadant hela tiden. Vad tänker du på när jag säger så?
Fabriksarbete.
Ja.
Orsaker till tristess nummer 2.
När saker och ting är för enkla. Han beskriver det som lack of flow. Flow, vet du vad det är i arbetssammanhang eller när man gör uppgifter?
Ja, men jag tror det var ungefär som mindfulness, ett sånt där ord som man inte behöver ta på allvar.
Jo, men det tycker jag att man kan. Det finns en forskare vars namn är absolut omöjligt att både stava och uttala. Men jag kanske ändå ska...
Det vore trevligt.
Ska göra ett försök.
En liten ansträngning.
Ska vi göra så här, Lina, att om jag stavar hans namn så kan du säga det?
Absolut.
Okej. C-S-I-K-S-Z-E-N-T-M-I-H-A-L-I-I.
Csikszentmihalyi.
Okej. Ja, men han forskade om det här, och han menade att det är ett tillstånd som uppstår när det man ägnar sig åt är utmanande men ändå nära matchat till ens egen kompetens.
Mm.
Så att det är lite svårt, men jag är väldigt lämpad att ta mig an just den här uppgiften. Då kan man hamna i en så här härlig flow. Och när man beskriver det för folk så brukar många känna igen det.
Ja.
Gör du det själv, eller?
Ja, men jag tycker ordet är töntigt.
Ja, men då får du...
Csikszentmihalyi kunde komma på ett lite bättre ord för det.
Wow, vad otroligt elegant att bara integrerade hans namn där.
Nummer 3 av orsaker till tristess.
Behov av förnyelse. Det vi pratade om lite grann tidigare.
Revolutionen att man... kickar in.
Ja, och då är vi lite grann inne på personlighet, för att vissa har ett mycket större behov av förnyelse än andra. Skulle du säga att du är en sån?
Absolut.
Jag är definitivt det. Alltså, jag har aldrig varit på ett jobb längre än 3 år och sådär. Saker behöver hända. Och det känns väldigt medfött på något vis. Mm. Att man har en sån drive.
Där kan jag dock tillägga att sen jag blev morsa så har det är som att relationen till mitt barn härbärgerar ganska mycket av det där förnyelsegrejen, för att det händer ganska mycket där som är roligt.
Man vill ju inte att allt i livet ska förändras.
Nej, men precis. Men är det här också, just det här behovet av förnyelse, det är det som de kommersiella krafterna använder som tusan för att sälja in. Här får ditt nya liv, köp en kvast, en frisyr, en bil.
Mm.
Nummer 4.
Förmåga till riktad uppmärksamhet.
Åh, snack, mindfulness.
Mm. Precis.
Kvinnan på bussen är på sin mössa.
Alltså, det är bara förmågan att plocka sin uppmärksamhet till här och nu, istället för att vara liksom i det förflutna eller i framtiden eller vart man nu är.
Då blir jag alltså mindre uttråkad också.
Ja, precis. När man liksom kan engagera sig i det man pysslar med så blir man mindre uttråkad. Och faktum är att det finns en bok av en författare som heter Nir Eyal, den heter Indistractable. Och där skriver han om en professor på Georgia Institute of Technology som heter Ian Bogost. Och han studerar fun for a living. Han menar då att ett sätt att göra tråkiga saker roliga är att liksom rama in dem på ett nytt sätt och att sen så ta sig an dem med sin fulla uppmärksamhet. Han ger här exemplet gräsklippning. Han tyckte det var svintråkigt.
Mm.
Men liksom bestämde sig för att nu ska jag ta mig an det här med gräsklippning på allvar. Mm. Jag ska liksom kolla väderförhållanden, optimal längd på grässtråna. Jag ska så här fördjupa mig i utrustning och liksom i vilka mönster man ska klippa.
Var han kille, sa du?
Han var kille, precis. Men hans grundtes är så här att alltså det finns en så här populär uppfattning om att saker och ting tar inte så himla allvarligt, det blir inte kul. Kom igen, vi spelar bara fotboll nu. Så här, det är bara ett spel. Eller du vet, så här. Men han är så här, precis tvärtom. Att liksom, intressant och kul blir det när man tar det på allvar. Vi tar saker för lite på allvar. Mm. Vi går in med för lite allvar i saker och ting. Och jag tänkte på, jag spelat i band hela min uppväxt. Mm. Och det var en sån här reflektion som jag själv gjorde. Att jag tyckte att det blev kul när vi började bli så här disciplinerade och seriösa istället för att alla bara stod och höll på med sina instrument och du vet, det var så här allmänt tjafs i replokalen. Inte kul. Så det är hans knep. Att så här, frama om den tråkiga grejen, ta den mer på allvar, rikta din fulla uppmärksamhet och gå in i det. Det kanske inte blir det roligaste du har gjort i hela ditt liv, men det blir i alla fall roligare än vad det var innan.
Åh, vad det här rimmar. Nu förlåt om jag blir lite traditionalist här, men gud vad det här rimmar med hur män tar sig an kvinnligt göromål i hushållet. Laga mat, gud vad trist, vill jag absolut inte. Jag vill inte steka köttbullar eller Findus pyttipanna. Jag däremot ska ha en tryckkokare och göra avancerade långgrejer och surdegar och så vidare. Nummer 5 på listan.
Grad av självkännedom. Så att om det förra handlade om liksom utåtriktad uppmärksamhet, att kunna rikta sin uppmärksamhet mot gräsklippning eller vad det nu handlar om, så handlar den här punkten då mer om liksom att kunna se vad som pågår i sitt eget huvud. Liksom, när du sitter där på bussen och tittar på hur folk är klädda, så kan du också så här stanna upp och tänka, vad tänker jag på nu? Hur känns det nu? Det är ett sätt att träna på det. Mm. Och han skriver så här, folk som saknar självkännedom är mycket mer benägna att ha tråkigt. Mm. En uttråkad individ som inte kan artikulera vad han eller hon vill, som liksom inte har koll på det, har också svårt att göra någonting åt saken.
Navelskåda mer.
Visst, alltså att faktiskt ägna sig åt lite sån introspektion helt enkelt.
Det är det man har terapeuter och även vänner till. Hur kändes det? Precis. Varför gjorde du så?
Reflektion är sällan dåligt om det inte blir ältande.
8 orsaker till tristess. Nummer 6.
Inner amusement skills. Förmågan att roa sig själv. Det här är jag ganska bra på och det är därför jag trivs så bra ensam. Jag gillar att resa själv och sådär. Och har rätt lätt att roa mig. Alltså, jag kan tänka på saker som jag tycker är kul och trevliga och tycker oftast att det är ganska behagligt att vara i mitt eget huvud. Sådär.
Men det är huvudet vi pratar om, det är inte att roa sig själv. Ha kul med, leka med sig själv.
Leka med sig själv. Det kan nog finnas ett sånt
element också.
Ja. Precis, men låter jag präktig och
självförhärligande? Nej, du låter som en idol. Och jag tror att du är en sån som skulle kunna sitta på ett berg. Ibland kommer ett fniss. Sen efter kommer en liten tår för du kommer att tänka på något annat.
Ja, men det där är,
alltså
det,
att du liksom...
ja, men det är inte jättelångt från sanningen faktiskt.
Nummer 7.
Brist på autonomi. Att vi känner oss uttråkade när vi känner oss instängda. Och när vi upplever att vi inte har några valmöjligheter. Och det är då en förklaring till att de här tonåringarna känner sig så uttråkade. Och jag tänker när man ska gå tillbaka till sin egen ungdom och jag och mina kompisar, vi kom liksom aldrig in på krogen. Man hade så lite resurser och så lite liksom kulturellt kapital, jag och mina polare. Då hade man ju tråkigt. Mm. Man kom inte in på trapbar utan fick sitta på någon så här dräbänk liksom. Mm. Och hade ingen riktig frihet i livet.
Nej, det.
Och det blir trist. Så att det är ju inte alls svårt.
Man liksom har fått så vittring på allt det roliga man skulle kunna göra och kan det inte.
Mm.
Det måste ju bli jätteretligt.
Japp.
Yep. Oh.
8 på listan över orsaker till tristess.
Avslutningsvis då så ska man säga att det här med tristess också är ett kulturellt fenomen. Och forskaren här som har gjort den här listan argumenterar till och med för att tristess faktiskt inte ens fanns förrän i slutet på 1700-talet i princip.
Liksom ett sentida lyxproblem eller?
Ja, lite så. Att i en perioder av mänsklighetens historia när vi behövde ägna oss åt att fixa liksom, mat och så. Alltså när allting handlar om överlevnad då tänker man inte de här termerna. Liksom, konceptet tristess finns inte riktigt. Nej, då exakt. På samma sätt. Så att lite av ett modernt fenomen. Jag har en kompis som jag lärde känna när jag bodde i USA. Mm. Han heter Jason och han satt i fängelse i Teheran, i Iran, i 544 dagar. Han var journalist och blev gripen där. Och han har skrivit en bok om den här upplevelsen. Han satt inte isolerad hela tiden, men en stor del av den. Kan jag läsa lite ett stycke ur den här boken?
Ja.
Jag gjorde en egen liten översättning här. Apropå hur man copar med den här typen av situationer då. I min cell hade jag fått slut på saker att tänka på. Allt jag inte ens insåg ständigt hade varit tillgängligt när jag var fri hade tagits ifrån mig. Google finns inte i fängelset och jag förlorade min rätt till information. Det var svårare än något annat att vara utan. Det är en svår upplevelse att isoleras i ett av världens mest ökända fängelser. Utformat för att avhumanisera och förvränga verkligheten. Och gissa vad, det fungerar precis som de vill. Världen blir en hybrid av minnen och fantasier. En annan sak med fängelser är att du inte har något att göra, så du tvingas att tänka. Tänka på allt. Du har inre samtal från varje period av ditt liv, ibland med människor som sedan länge är döda, och du går igenom alla viktiga beslut du fattat. Jag gjorde många mentala listor. Platser jag varit på och platser jag skulle vilja besöka. Favoritrestauranger. Sex kom upp ofta. Du spelar upp en livstid med sexuella möten. I efterhand finns det inget dåligt sex. Du tänker på varje sexuell akt du kan minnas och sådana du inte minns alls. Sex du borde ha haft och inte hade. Ja, så att man blir så otroligt liksom utelämnad åt sig själv. Och när jag läste hans bok så fick jag en känsla av att han var en sån person som ändå, att han kom ur det på ett så bra sätt som han gjorde, tror jag hade mycket att göra med att han hade många av de här förmågorna som jag har gått igenom på listan här. Och en sån här grej som jag har också sett i forskarintervjuer och så om personer som har suttit isolerade, det är förmågan att kunna skapa rutiner, så här mikrorutiner, verkar vara en lifesaver. Du kanske sätter något litet streck på väggen varje dag och du har dina små grejer som ger dagen innehåll, så att det inte blir den här totala tomheten. För den verkar fruktansvärd och väldigt svår att hantera med förståndet i behåll.
Om ni sitter där hemma i karantän eller på någon annan plats i karantän och känner er gruvligt ensamma, ta kontakt med någon. Släng ut ett mejl, chatta upp någon och i värsta nödfall testa att chatta upp oss. Vi har ett Instagramkonto. Där kanske man kan skriva en liten kommentar eller ställa en fråga under någon av bilderna. Vi får göra vad vi kan för att stå ut helt enkelt. Det var allt för oss därmed, säger vi på Dumma Människor. Jag, Lina Thomsgård, Björn Hedensjö och vår underbara producent Klara Wallin. I nästa vecka ska det handla om ett ämne som dykt upp i stort sett alla våra avsnitt, tror jag. Något som är väldigt centralt i våra liv, även om vi kanske inte skulle önska det. Nämligen pengar. Och vi ska försöka att med forskningens hjälp besvara frågan, blir vi verkligen lyckligare av pengar?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.